Hej och välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriella Kaltenäckar.
Och jag heter Björn Flintberg och vi jobbar på forskningsinstitutet RISE.
Men när du, idag ska vi ju faktiskt prata med en person som du sitter i projekt med.
Ja, men så är det. Det är en väldigt speciell historia, men jag blev så himla tagen av deras tankar och idéer när jag träffade dem för ett drygt år sedan. Och fascinerad av det arbetet de gör och tycker det är så viktigt, så att jag ville jättegärna se vad som, om man kunde på något sätt få jobba med dem på, i något projekt, och det lyckades vi med, men det får vi höra mer om här strax.
För vi ska nämligen prata med Anna Eklöf som är vd på Luttra Interactive. Och det är inte allt hon är. Hon är också professor i teoretisk biologi vid Linköpings universitet. Det kanske är lite långt ifrån det som vi faktiskt jobbar tillsammans nu med Luttra på i projekt.
Det är ju egentligen en virtualisering av fysiska brottsplatser i en spelmotor.
Det låter som Dark Voodoo Magic för mig. Det är kanske bäst att vi låter Anna komma in och berätta lite grann hur hon kommer från teoretisk biologi till crime scene CSI investigation. Det låter ju lite sci-fi.
Eller hur? En spännande berättelse, tror jag.
Vi bjuder in Anna i studion. Hjärtligt välkommen till Spelfokus, Anna Eklöf.
Tack så jättemycket. Kul att få vara med.
Jag tänkte att du kanske skulle kunna få börja med att berätta lite grann om dig själv.
Ja, men det kan jag absolut göra. Jag är ju en forskare, så jag jobbar som professor på Linköpings universitet i någonting som heter teoretisk biologi. Så det är min lite kanske ovanliga bakgrund att sitta här i Spelfokus. För att jag är inte från spelbranschen, eller jag har kommit in dit på ett lite annat håll än vad man kanske brukar göra.
Och det segwayar ju väldigt elegant in till nästa fråga. Hur kommer man från biologi och ekologi in till spelbranschen?
Det kan man göra säkert på många olika sätt, men min väg in var just från min forskning. Och då kanske jag bara ska nämna vad jag forskar om, och jag forskar någonting då som jag sa som heter teoretisk biologi. Och kanske ännu mer specifikt teoretisk ekologi. Och jag är ekolog i grunden. Vad är då ekologi? Jo, men det är läran om samspelet i naturen. Hur arter samspelar med varann. Hur olika miljöfaktorer påverkar saker i naturen. Och framförallt arterna. Så det var ekologi. Och den teoretiska delen är att jag gör matematiska modeller för att se hur de här komplexa ekosystemen, hur de förändras om man stör dem på något sätt. Det kan vara att man är flera arter som interagerar med varandra och så kanske man tar bort en av dem. Vad händer med resten? Så där är min liksom forskningsbakgrund. Och det här är ganska komplexa system. Och vad har vi mer för komplexa system? Eller vad har vi för sätt vi kan visa komplexa system på? Jo, men det är ju genom att göra olika typer av visualiseringar och kanske speciellt för att göra det interaktivt, att man kan få leka med sådana här komplexa system och se vad som händer. Och där är faktiskt min väg in i spelbranschen. Att jag ville kommunicera de här ganska komplexa ekologiska systemen till en bredare publik och göra det på ett kul och interaktivt sätt. Och då kom jag i kontakt med folk inom spelbranschen.
Vad hände då? Eller hur tog de emot det här? För det är ju ganska komplex simulering. Nu vet ju jag att det här blev liksom ett spel till slut, men hur såg den vägen ut?
Den vägen såg ut som att jag fick kontakt med någonting som heter East Sweden Game, som ligger i Linköping, som är en hubb då för spelutvecklare. Och där kom jag in och varit ihopparad egentligen med, jag fick träffa några programmerare och några grafiker och vi satt oss ner och bara pratade och jag visade mitt problem och sen så var vi igång. Alltså man tittade, jag tog upp min kod som jag visade, så här simulerar jag ett ekosystem. Och så satt vi och tittade på den här koden tillsammans och försökte berätta vad är problemet jag har liksom, och vad är det som sker här. Och direkt så nappade liksom folk på det. Så bara, wow, åh, vad häftigt. Och vad händer om man gör så här? Och skulle man kunna titta på det från det här hållet? Så det var liksom den första inofficiella kontakten då med spelvärlden. Sen så formaliserades det här mer med att vi startade upp ett projekt ihop. Och det var att jag fick forskningsmedel för att just forskningskommunikation. Och att kommunicera hur ekologiska nätverk ser ut och fungerar i. Och hur de fungerar helt enkelt. Och då bildade jag det här bolaget Luttra Interactive tillsammans med en programmerare och en grafiker.
Är det det projektet som mynnade ut i det som kallas för EcoWeb?
Precis. Det var en ganska snårig väg dit, men sen har det blivit jättebra och har blivit en applikation som ju finns på lite olika ställen i Sverige på Science Centers.
Berätta gärna lite grann om vad EcoWeb gör för någonting.
EcoWeb visualiserar ett ekologiskt nätverk. Och vad är då ett ekologiskt nätverk? Jo, men det visar hur olika arter påverkar varandra. Så till exempel en näringskedja brukar folk vara ganska bekanta med. En hare äter gräs, en räv äter haren och så har man en kedja. Och ett ekologiskt nätverk är massor sådana här kedjor är sammankopplade med varandra. Så att det blir ett nätverk istället för en kedja. Och EcoWeb gör just det. Tittar på stora sådana nätverk. Det vi visualiserar där är nätverk med upp mot 150 arter som då har interaktioner med varandra. Äter på varandra eller äts av andra. Och sen så kan man följa då, kan användaren själv undersöka det här nätverket. Hur går interaktionerna? Vad händer om jag tar bort en art ur det här nätverket? Vilka andra påverkas då? Hur påverkas de? Vad händer om vi tillför någon störning? Vi hade en applikation till exempel med klimatförändringar där man ökar temperaturen. Vad händer då med resten av vilka arter påverkas och hur påverkas det stora nätverket? Så det är vad EcoWeb gör. Tillåter alltså en icke-expert att gå in och titta på ganska komplicerade fenomen och leka runt med det och testa vad händer.
EcoWeb är väl framtaget för att passa just skolor till exempel eller undervisningsmiljöer eller sådana som jobbar med klimatprojekt. Vart kan man få tag på EcoWeb om man är nyfiken eller läsa mer?
Dels kan man läsa lite på vår hemsida om det, men sen finns den utställd då på Visualiseringscenter i Norrköping och på Universitetet i Göteborg och Curiosum i Umeå och ett par andra science centers i Sverige. Så där finns det om man vill se lite mer. Sen hoppas ju vi kunna utveckla det här ännu mer och kunna erbjuda det till skolor till exempel på lite mer online-basis än vad vi har idag. För det är precis som du säger, den är utvecklad egentligen för med en publik i åtanke som kanske är från högstadieåldern. Och sen i och för sig kan man vara hur gammal som helst, men från högstadieåldern uppåt då.
Det är ju superspännande och det kommer ju in ganska tidigt, även om det kanske inte benämns med ekologi. Så jag menar, jag vet att redan i tredje klass så börjar man ju prata om det här med samspelet i naturen och årstiderna och alltså väder och klimat. Alltså man börjar ganska tidigt med det, så det är ett jätteintressant. När är vi ju i tiden ungefär, när det här kom till, när började ni det här arbetet?
Det började vi ungefär runt 20, så 2020 började vi med det arbetet.
Och Luttra finns ju kvar idag såklart, men ni har gjort mer än EcoWeb också. Ni har gjort andra projekt.
Ja, EcoWeb var ju en liten start liksom till massor av andra projekt också. Så vi har bland annat jobbat med privata investerare om ett spel om källsortering för mindre barn. Det spelet finns inte ute riktigt än, men vi hoppas att det ska komma ut här i efterhand. Men sen så fick ju folk fick nys om liksom, och kunde se hur man kunde visualisera såna här komplexa system men ändå ha ett allvarligt, vad ska man säga, en allvarlig mening med det. Och då fick vi bland annat kontakt med Nationellt Forensiskt Centrum och de var intresserade av att göra en applikation om en digital brottsplats. Så det är egentligen något helt annat, ett ämne som jag inte alls är expert på. Men visar ändå hur saker på något sätt hänger ihop. Det är ett av de projekten vi har kommit in på också. Sen har vi andra med till exempel regionerna i Östergötland, Sörmland och några till om validering inom vården och hur man kan använda VR där. Men nu fick ni två exempel på en gång. Det kanske vi inte skulle ta.
Ja, nej, men det gör ingenting. Vi kan prata om båda tycker jag. Alltså, för de som inte vet, ska jag bara förtydliga för våra lyssnare. Nationellt Forensiskt Centrum, det är en del av Polismyndigheten. Det var det som för gubbar som mig, som när jag var liten hette SKL, Statens Kriminalteknologiska Laboratorium, tror jag det hette en gång i tiden. Fast det är ju ombildat sedan länge. Men det är alltså där man undersöker bevis och brottsplatser och sånt där. Man ska ta reda på egentligen vad som har hänt till exempel och så. Och det projektet vet jag, för det var faktiskt där jag fick liksom syn på er. Jag visste att det existerade så, men det var ju egentligen i Almedalen ni visade upp. Det blev ganska, fick väldigt positivt gensvar, vad jag förstod.
Ja, absolut. Det har det fått. För att det började ju som ett pilotprojekt då med NFC, Nationellt Forensiskt Centrum. Och det var det som vi visade upp då på Almedalsveckan förra året. Och hade satt med i en panel och pratade om det också tillsammans med folk från polisen och från åklagarmyndigheten. Så det fick väldigt, har fått väldigt positivt gensvar från alla håll egentligen. Sen har ju det här också utvecklat och gjort det till en installation också mer för allmänheten. För att få ännu bättre spridning på det också och liksom visa att man kan göra andra saker med det också.
Jag tycker det är så intressant att alltså man tar båda de här exemplen, egentligen alla tre exemplen. Men det som ni ändå gör på Luttra, att här pratar vi ju om, vanligtvis i spelfokus så pratar vi ju ganska mycket om det man kanske oftast tänker på när man tänker på dataspel. Man tänker på liksom underhållningsprodukter. Men här pratar vi ju verkligen om att använda både teknologin men också skulle jag säga det jag kallar spelmetodiken. Sättet att förhålla sig till komplex information och sättet att interagera med den här komplexa informationen. Det här lite lekande, upptäckande lärandet. Antingen för att det är spännande, som man tar EcoWeb, men man kan ju använda det i, som säger, utbildningssyfte också. Eller då i väldigt mycket informationssökande eller beslutsstödjande syfte, som kanske är mer fallet med den här brottsplatssimuleringen. Vi på RISE, när vi jobbar med det här, en av drivkrafterna bakom att liksom vi gick in i mycket med det här med dataspelsbranschen, det var ju inte bara för att branschen absolut har behov av att liksom få mer utrymme, för att den har potential som bransch, utan också för att vi såg att just den här aspekten som kanske Luttra är ett av bolagen som representerar, att man kan använda spel på ett sätt som gör att vi maximerar nyttan av den här möjligheten som det innebär, både med teknologi och grafik och interaktion, för att hjälpa till med omställning eller utbildning eller förändringen av liksom Sverige i stort. Reflekterar du någonting över liksom den möjligheten? Ligger du och funderar och får nya idéer så här nu när du ändå har några projekt under bältet på olika sätt man skulle kunna liksom använda? Eller hur tänker du liksom kring fenomenet?
Ja, nej, men jag funderar ganska mycket på det, för att det som ju finns inom spelbranschen och som jag då som kom helt utifrån egentligen och inte var medveten om, men det är den här blandningen av kompetenser. Dels olika kompetenser men som också flätas ihop väldigt tydligt i spelbranschen. Alltså att man har det här gedigna tekniska kunnandet med, där ju utvecklingen går supersnabbt inom massor av områden och det sitter enormt kompetent folk och jobbar med den tekniska utvecklingen. Men sen har man ju också det här med det visuella. Hur liksom, kan vi kommunicera det här, de här liksom, det är ganska komplexa saker man vill visualisera och kommunicera i spel också. Alltså det går ju förstås från väldigt enkelt men också till extremt komplext. Och hur gör man det på ett bra sätt och att på ett intresseväckande sätt? Och sen den sista biten är ju också storytelling, och det går ju liksom in i det här med det visuella också. Men att man faktiskt har någonting som driver någonting framåt, som driver en berättelse, en historia framåt. Och alla de här delarna behöver vi ju inom allting egentligen inom samhället. Eller i samhället. Och just när du säger det här med omställningen också, det som vi står inför nu med omställning på många olika plan, men framförallt mot hållbarhet. Det är ju jättekomplext. Vi behöver liksom förstå hur, från min sida då, ekosystem hänger ihop, och vi behöver förstå hur det hänger ihop med samhället och människors agerande och företagsekosystem och så vidare. Och kan man då liksom använda de här tre liksom hörnstenarna från spelindustrin i det här, så tror jag att man kan komma jättelångt. Och just det här med storytelling och kommunicera till andra, för vi behöver hitta liksom något gemensamt sätt att alla kan förstå, oavsett vilket, varifrån man kommer, vilket håll man kommer in ifrån ett problem, så ska man liksom kunna få det presenterat för sig och förstå det. Och där tror jag verkligen att spelvinklingen liksom har en viktig roll.
Ja, vi pratade ju lite innan här avsnittet, och jag tror det var du, Björn, som nämnde att spel handlar ju om att lösa problem. Så det passar ju väldigt väl in i kontexten.
Jag brukar ju ofta använda termen innovationsteknik katalysator. Att spel är liksom inte bara någonting i sig själv, utan ofta är det en katalysator för nya idéer eller för nya sätt att lösa problem eller för nya perspektiv. När man liksom får möjlighet att visualisera någonting så blir det ju mycket mer verkligt än om man läser din bok eller bara passivt tar del av det. Liksom. Så det finns ju så många komponenter där. Så jag kan tycka det är lite synd att vi ibland missar liksom att det är, kanske inte vi spelar några då, men ganska många som inte har liksom sett det här. Man kanske bara ser lekdelen av spel. Men det finns ju någonting även i underhållningsspel som är djupt stimulerande. Det finns ju en anledning till att folk sitter tusentals timmar och spelar Civilization. Liksom. Samma spel om och om igen. För att det hela tiden finns någonting nytt att lära sig hela tiden. Så jag tror att det finns väldigt mycket att göra där.
Och det tycker jag känns lite som att det kanske är ett uppvaknande nu också från samhällets sida, att det känns som att det blir ett större intresse. Folk blir intresserade nu när man pratar om det och har kanske börjar få en annan bild av spelbranschen. För innan kanske det mer har varit så att ja, men det är inom situationstecken bara underhållning. Vilket ju det aldrig egentligen har varit bara underhållning. Men utifrån så är det så man har sett det. Men jag tror att man verkligen får upp mer bredare ögon liksom för det.
Och jag tycker det är så intressant den vägen som ni har tagit er till spelbranschen via i Sweden Game-klustret då, som ju är en hubb där nätverkande och liksom ett forum egentligen där spelbranschaktörer kan möta aktörer som kanske kommer från forskning eller från andra delar av näringslivet. Har du någon uppfattning om liksom klustrenas betydelse för den här som forumsformat egentligen för den här typen av interaktioner som har varit väldigt successfull för er?
Nej, men jag tror att sådana här hubbar som i Sweden Game är väldigt viktiga just för att de är, som du säger, en hubb där man blandar folk från olika samhällsinstitutioner och företag och privata aktörer. Ett ställe där man kan träffas och någon kan liksom styra in en lite på gemensamma nämnare. Så att man får liksom ett forum för att öppna upp för det här. Så där tror jag faktiskt att det är väldigt viktigt.
Ja, vi får återkomma till East Sweden Games som vi har planerat att försöka få med som gäst i nästa säsong. Och även fokusera lite mer just på den här hubbsamverkan, klustersamverkan. Det är ju olika förutsättningar i olika delar av landet. Men vi tror ju att det är bra med de här hubbarna och det är kul att få höra exempel där det faktiskt, som du beskrev, du kom in och satte dig och det högg direkt. Man får träffa människor som är inom spelutveckling och som är intresserade och nyfikna. Man kan ge och bolla idéer och ha liksom en nätverkssamverkan helt enkelt. Så hatten av till East Sweden Game. Gratulerar! Och jag är ju vansinnigt intresserad av den här crime scene arbetet som ni har gjort. Men det har ju också gett upphov till lite andra samarbeten och spånat nya idéer och fortsatta initiativ. Kan ni inte berätta om det som jag har hört om The Grapevine här ligger nära i tid?
Ja, det är ju egentligen en fortsättning på det här Visual Crime Scene. För det som det var ett pilotprojekt för att utreda, liksom, funkar det här att ta de här teknikerna och göra någonting användbart av det som skulle då vara användbart i en brottsutredning. Och är det någonting som man kan göra mer effektivt än vad det har gjorts innan? Och det var vi, som vi sa innan då, så fick vi väldigt positiv respons på den här pilotstudien. Och nu sökte vi pengar då tillsammans med RISE här om fortsättning på det här projektet. Och det blev ju precis nyligen faktiskt beviljat. Så vi är jätteglada att vi ska liksom få fortsätta jobba med det här nu och se vad det här kan ta oss. För att om man ska vara riktigt ärlig så är det ju ett ganska begränsat projekt vi har gjort. Så att det finns väldigt stora möjligheter att göra det mycket bättre och mycket mer omfattande.
Och kommer det här projektet nu, är målsättningen med det här nya projektet då att det ska mynna ut i någon form av produkt som NFC med flera skulle kunna tänkas använda då inom?
Det ska ju gå från det som heter Proof of Concept, Technology Readiness Level 3 tror jag, på den här skalan som används, upp till prototyp då, alltså till 6-7. Så strax innan kommersialisering kan man säga. Det ska bli så pass färdigt att det är testat i en verklig miljö och det ska fungera det som kanske spelar skulle kallas en tidig beta eller en sen alfa eller någonting. Men det ska i alla fall vara så pass att det går att nyttja fullt ut på ett annat sätt. Men det måste inte vara fullt ut kommersialiserbart, så att säga. Men vi får väl se lite grann hur långt det kommer. Det beror väl på om vi kan, och vi kan se vad som är intressantast att utveckla och vilka kontexter man kan få med där. Det finns ju en lista på saker som jag vet att ni har sagt att man skulle vilja förbättra till exempel, och så får man se vad man tar det därifrån då. Men en sak som jag tycker är spännande med det nya projektet är ju också att få utforska brottsplats, att bredda det så att säga, så att det kan användas även i kanske preventivt brottsförebyggande arbete, inte bara efteråt, vilket ju då forensics-delen kommer in, men också kanske i utbildning just i säkerhetsfrågor och sådär, för att kunna jobba med platser helt enkelt där det riskerar att hända brott eller platser där det som skulle kunna bli brottsplatser. Så det ska bli väldigt spännande.
Då hoppas jag att vi får prata igen när ni har kommit lite längre i arbetet och se hur det har tätt sig. Är det några fler samarbetspartner med i den här kontexten nu?
Ja, det här vet nästan du bättre, Björn, men vi har ju Axis med också, som är ett företag som tillverkar kamerautrustning, kan man väl säga, väldigt förenklat. Och det är för att den här applikationen bygger ju ganska mycket på att man har olika inspelade material, alltså kameraövervakning till exempel.
Och de har ju väldigt mycket på Access Communication, ett väldigt stort bolag. De har ju ganska mycket spännande kamerateknik, så att säga, som inte bara handlar om att filma någonting, utan olika typer av sökare och igenkänning och sådär. Så det ska bli väldigt spännande att se om man kan få in det. Så det är Rise Access och Lutra som är projektpartners. Och sen är det ju ett helt gäng till andra med så här referenspartners, så att säga, som kommer att vara lite i kretsen kring själva projektet med NFC-folk och sådär, andra aktörer som har varit involverade sedan tidigare.
Och det är ju fantastiskt roligt att ha just den här kontakten med NFC och polisen, som, alltså de som jobbar inom det här och vet, de kan ju sätta upp en önskelista på att det här skulle vara bra att ha och det här skulle vara intressant. Och jag tycker det är jättekul som du säger också, Björn, det här att kunna arbeta preventivt och kanske utbildningsmässigt för att ha en produkt som till sist kan lanseras kommersiellt och använda sin brottsplatsutredning, kanske använda som bevis. Det är ju en jättelång process liksom för att få det till något sånt. Men man kan göra många saker längs vägen för att underlätta utredningsarbete och det preventiva. Så jag tror att det finns jättemycket liksom att jobba på och utforska. Och som jag sa, det vi har gjort hittills har varit ganska begränsat, så att det är jättekul att få en längre period att jobba med det och kunna utforska ordentligt.
Ja, men så är det. Jag menar, redan när jag kom i kontakt med det första gången och vi satt, som man ju gör i Almedalen, och pratade på kvällen och ni berättade om det här. Och jag blev så otroligt fascinerad, för det är så väldigt tydligt exempel. Jag har använt det själv när man presenterar det arbetet vi gör och vår ambition att försöka stärka liksom svensk konkurrenskraft i bredare perspektiv. Då använder jag ofta Crime Scene-applikationen just som ett exempel på hur man kan använda spel på ett sätt utöver, så att säga, det rena underhållningsvärdet i att ha kul när man spelar spel. För det har vi med också naturligtvis. Men det här blir så otroligt tydligt, för att alla förstår ju att det som händer när det begås ett brott är någonting dåligt, det är något som skadar samhället. Det här det är någonting alla kan enas om, så att säga, oavsett vilken politisk färg man har. Alla är också överens om att man behöver ha bra verktyg och det behöver vara så effektivt som möjligt. Så därför har det är ju väldigt ett good cause, så att säga, att kunna få jobba med den här typen av projekt. Som är också väldigt lätt att förstå för egentligen vem som helst.
Ja, och bara så att säga, det visuella som är i den här applikationen är också väldigt... Det är lätt att göra kopplingen till ett dataspel också och liksom förstå då hur teknikerna liksom kan användas. För att det blir väldigt mycket en spelifiering av det, men som du säger, av ett riktigt allvarligt case.
Ja, och det används ska också sägas att det är ju en spelmotor som ligger så att säga botten på den här visualiseringen då, tillsammans med kameradata, Unity-motorn då, som man använder för att bygga det här då. Så att det har ju en väldigt tydlig koppling.
Och för någon som inte då är inne i spelutvecklingsverktyg och teknik och så vidare, varför tror ni båda att just Unity till exempel är så bra att göra den här typen av visualiseringar i? Finns det inga andra verktyg som kommer från något annat ställe än spelvärlden som kanske är bättre? det är kanske en ledande fråga, men jag tänker att ni har valt det här för att det här passar bäst in på det som ni försöker göra. Vad tror ni att det är som gör att just spelvärlden har så mycket att erbjuda när det gäller teknologier? Är de enklare på något vis att använda?
Det jag tror, utan att vara någon teknisk expert på något sätt på Unity, utan ganska Unity-blind faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Men det är ju kombinationen av de här olika delarna, så att det är ganska lätt att använda och det kan användas just för de här kombinerade visuella med ganska avancerade tekniker och programmering.
Jag håller helt med. Alltså, det är klart att det finns alternativ till Unity. Mycket spel görs ju Unreal till exempel och så vidare. Men om man tittar på det, liksom, spelmotorer, det finns ju mycket egenutvecklare också. Låter jag som jobbar på public service. Men spelmotor generellt, om vi tar det som du var inne på här, Gabriella. Jag tror det är ganska viktigt. Jag är inte heller säker på att folk utanför spelvärlden förstår. Och kanske inte ens folk som jobbar i spelvärlden, för det är så självklart där. Men en sak som man tänker sig, vi har alla jobbat i olika affärssystem, tidrapportering och fakturering och CRM-system och annat. Och man sliter ju sitt hår, det finns ju inte någon som inte har skrikit jävla skitsystem någon gång i livet liksom, när man har kommit i kontakt med olika system. Men det händer ju nästan inte i framgångsrika spel i spelvärlden. Och det är den anledningen att man överlever inte om man inte har den här användarvänligheten, den här tydliga pedagogiska biten som då kan visualisera komplexa förfaranden på ett sätt. Jag tänker på när man spelar enormt komplexa strategispel för underhållning där du kan simulera, nu ska vi simulera 800 år av utveckling och så lägger vi in 250 länder och 600 parametrar, men vi strukturerar det på ett sätt så att vi behöver en 15 minuters tutorial och sen kan du börja köra. Det händer ju inte med ett affärssystem. Där har du ju utbildningar i veckor innan du ens ska ta dig igenom enstaka processer. Och där tror jag spelvärlden faktiskt genuint har någonting otroligt att erbjuda överlag när det gäller digitalisering och digital literacy och tillgången till det digitala verktyget. Man är otroligt duktig på att så att säga kommunicera med användaren på ett sätt som gör att det blir relativt lättanvänt och lättförståeligt. Det är ett krav.
Och det du pratar om nu, Björn, det är det som kallas för UX, alltså user experience. Användarupplevelsen när man ska sitta och arbeta med det här verktyget är väldigt låg instegströskel då om man har grundkunskaperna. Vi kan ju också förklara att när vi spelar in det här avsnittet så har jag och Björn precis kommit ut ur en internutbildning om vårat CRM-system. Så att det kanske låg lite nära till hands där att jag tänker att ja, vi kanske borde börja CRM-a i Unity istället.
Ja, och då ska jag säga att det är ändå ett av de bättre systemen. Ja, finns en del som är betydligt värre. Nej, men jag tror att det är ju ett problem på många arbetsplatser och i många så att säga, traditionella system som kommer från affärssystemhållet. Men jag vet att för du tänker, Anna, men jag tror att skillnaden är att spelbolagen utgår från slutanvändaren. Spelbolagen utgår från kunden, den som ska uppleva spelet måste kunna ta det till sig. Medan affärssystem ganska ofta utgår så att säga, från de organisatoriska problemen som ska uppfyllas. Och så lägger man på användarbehoven sen och så blir det kanske lite sämre.
Precis, det där känner jag verkligen igen så att man utgår som du säger från slutanvändaren och att det är väldigt viktigt. Att det är viktigt att det kan inte vara som ni säger en två dagars utbildning för att du ska köra ett spel. Så det funkar inte, utan då måste man jobba med de systemen innan. Så jag tänker den här användarvänligheten finns ju dels mot slutanvändaren men också mot de som utvecklar spelen. Där måste det också vara användarvänligt, för det är människor med väldigt olika kompetenser som jobbar på en produkt som är väldigt tydligt gemensam och från, vad ska man säga, från många olika håll. Det måste vara visuellt attraktivt, det måste vara lättförståeligt, det måste vara tekniskt korrekt. Så att det finns liksom många delar där som måste flyta ihop. Och där tror jag verkligen spelmotorerna har någonting.
Jag tänker på din bakgrund också inom matematiska formler och analyser och komplexiteten som du beskrev tidigare här i samtalet. Det är ju också sånt som jag tror att spelmotorerna är lite vassare på än kanske då CRM-systemsvärlden. Eftersom man har ju använt de här verktygen till att simulera, precis som du var inne på Björn, stora strategispel med hundratals, tusentals parametrar. Så det är inte så konstigt att det kanske är enklare att kliva in i den när man ska visualisera då komplexiteten i ett ekosystem till exempel.
Och det kan jag berätta, jag har varit på konferenser, alltså på konferenser specifikt i teoretisk ekologi.
Jag svettas bara vid namnet, teoretisk ekologi, är det?
Ja, men det är jätteroligt, det är fantastiskt roliga konferenser. Men då visade jag upp EcoWeb där. Och den är ju ganska, som vi sa, den utgår från högstadieelever och sen uppåt och sådär. Men folk var helt imponerade liksom. Och bara, oh, vad kan man få tag på det här? Och kan vi använda det? Och, så att det finns verkligen någonting där i... Alltså det är så viktigt med den här enkelheten. Att man kan ta till sig, även då här visade jag upp det då för experter så att säga. Men som ändå blir helt lyriska för att de får den här visuella... tillfredsställelsen och direkt ser liksom saker att det här man skulle kunna ställa skulle inte kunna visa det här med eller skulle inte
här
kunna...
Finns det då en affärsmöjlighet för spelbolag som kanske facklar lite grann över uppdraget mellan spelproduktionen så att säga. Ta kontakt med era hubbar och nätverksorganisationer och börja sondera terrängen kanske.
Ja, men faktiskt, för inom forskningen överhuvudtaget, alla forskningsämnen, så är det ju väl, blir det mer och mer viktigt att kommunicera sin forskning och sina forskningsresultat på ett lättbegripligt sätt. Det räcker liksom inte att ha sina vetenskapliga publikationer, utan du måste också nå en bredare allmänhet. Och ja, då har väl spelbranschen har väl mycket att erbjuda där.
Vi har ju tidigare i den här programserien också intervjuat Stella Futura tillsammans med One Reality, som också är inne på samma sak som du är, Anna, med att visualisera elnätet. Till exempel, hur ser det ut? Vart kommer elflödena in? Vart kommer de ut sälja sin el till exempel till elnätet? Så att jag tror att vi som människor har otroligt mycket komplexa system som kan vara lite svåra att förstå sig på om man inte är inne i dem själv och jobbar eller är expertforskare, ja, verkar inom den branschen helt enkelt. Och det öppnar ju upp tankarna till storhet, höll jag på att säga, till stordåd. Eller som jag brukar skjuta in, shenanigans. Finns det risker i det här också med att visualisera så tydligt?
Alltså riskerna är väl också, som man alltid kommer in i då, att det blir för förenklat. Det gäller ju att vara medveten om att man gör förenklingar av systemen. Så det är väl det som är största risken. För någonstans finns det ju någon slags brytpunkt där. När är det tillräckligt noggrant men också tillräckligt enkelt för att man ska förstå det tillräckligt riktigt liksom, och tillräckligt enkelt.
Det där är ju balans. Jag tror vi varit inne på det här innan också i spelfrukten, pratar om digitala tvillingar till exempel, när man ska bygga upp digitala städer. Vilken nivå av så att säga verklighet vill man illustrera? Men på det stora hela så är ju spel bra på att illustrera komplexitet på ett begripligt sätt. Jag tror det hänger ihop ganska mycket med att den tidiga så att säga, applikationsutvecklingen handlar ju väldigt mycket om processer. Och de är ju ofta ganska linjära eller förgrenade möjligtvis. Medan spel är oftast lite öppnare, ganska många gånger ganska öppna. Och jag vet att det där skulle jag vilja ha någon spelforskare som forskade på. Liksom på open networks versus process eller någonting i den stilen för att se. Men jag tror att det finns någonting där. Men jag håller med dig, det finns ju en balans i det här naturligtvis. Man kan inte förenkla för långt, för då tappar man så att säga förankringen i den komplexitet man försöker illustrera.
Och nu när vi pratar så säger vi mycket visualisering, att det är det som är, och det är ju jätte, vi använder ju verkligen ögat som människor, så tar vi till oss väldigt mycket från visualiseringar. Men det som jag tror verkligen är viktigt också, som spelbranschen nu har som kompetens, är ju det här med interaktivitet. Alltså vi har ju mycket lättare att lära oss saker när vi får testa runt lite själva. Det vet man själv, det är alltså skillnad på att se en bild eller om du får göra någonting, du får testa någonting, alltså demolera ett system och vad var det som fick det att demoleras och hur kan jag bygga upp det och testa olika vägar, och det tror jag är just den här interaktiviteten, tror jag är väldigt viktigt. Det är någonting, tror jag, som vi har glömt av lite ibland i vår digitaliseringsprocess i samhället, att en del saker har blivit väldigt, att vi digitaliserar, vi nästan att vi bara gör saker på skärm och visar upp det på skärm. Att man glömmer bort den här interaktiviteten och hur utnyttja den.
Upplevelsen, som är Mäktig inlärnings.
Ja, den är ju väldigt viktig. Det vet jag om man pratar med forskning och pedagogik till exempel. Att man lyfter ofta det här att så fort du interagerar och experimenterar och kollaborerar också gärna med andra människor. Inte bara själv mot ett system utan också tillsammans med andra. Så aktiverar man ju andra delar av liksom lärandeprocesserna som man har som människa. Så att jag tror du är någonting väldigt intressant på spåren där. Jag tror att spel har väldigt mycket att ge det.
Då kan man också börja ställa nya frågor. Man kan ställa liksom andra frågor i sig själv istället för att få någonting bara serverat till sig. Att så här är det. Men när man får hålla på och interagera med någonting, då kan man ställa sina egna frågor och ta det i sin egen takt och så vidare. Och tänker man på skolsystem och sånt där, alltså utbildningssyfte, så...
Nu är vi inne på ett helt nytt ämne som vi skulle kunna ägna en timme åt.
Ja, eller hur? Nej, men jag tänker ofta på det, därför att jag kommer ju från rollspelsskolan, sådana här låga rollspel, bordsrollspelen. Och där har jag ofta tänkt, vad är det jag har fått med mig egentligen? För jag använder ju mycket av det jag känner att jag har lärt mig därifrån. Och det är just det här, men just att man lär sig att ta olika perspektiv. Man får pröva olika saker att se, olika sätt att lösa problem, olika sätt att se på saker. Till skillnad från när du läser en bok, ser på en film, går på en föreläsning. Det är ett perspektiv som presenteras, det är en variant av hur någonting kan presenteras. Och det räcker inte riktigt till i alla komplexa situationer som livet ändå ställer oss inför, liksom, vare sig det är på jobbet eller privat.
Men avslutningsvis då, Anna, vad ligger i framtiden för Luttra? Kommer ni fortsätta med de här jobben?
Ja, det kommer vi göra. Vi har ju som sagt fått göra jättemycket roliga saker hittills och vi lär oss ju hela tiden. Och vi ställer nya frågor och vi ser, du började nog med att fråga där, liksom, alltså, kan man se nya utvecklingsmöjligheter och ställa sig nya frågor? Och det gör man ju hela tiden. Så att vi kommer fortsätta med sådana här projekt. Vårt fokus är ju olika hållbarhetsfrågor och det kommer vi försöka jobba vidare med. Själv så brinner jag ju förstås extra för ekologidelen och hoppas att jag ska kunna driva det framåt ännu mer. Men det är också en sak som ligger rätt i tiden, så att det tror jag. Idéer har vi ingen brist på i alla fall. Det kan man lugnt säga.
Vilka härliga, härliga slutord. Det låter spännande. Vi får säkert all anledning att återkomma. Jättespännande att få höra om din resa och om det ni håller på med och hur ni har kommit dit.
Kul att få vara med och berätta.
Ja, men Björn, vad säger vi då? Finns det någon framtid för de här visualiseringarna i spelmotorer?
Jag tror ju det. Och det är ju, vi var inne lite på det här när vi pratade med Anna, just att jag är ju ett stort fan av spelbranschen, underhållningsspelbranschen. Jag spelar så mycket dataspel jag kan och har tid med. Och jag har spelat spel hela mitt liv. Men jag ser också spel i en större kontext. Jag tror att spel kan förändra Sverige. Jag tror att om fler hade börjat tidigare eller förstått liksom vad potentialen i det här som vi pratade om, att kunna utforska saker, att kunna ta nya perspektiv, att kunna kollaborera och interagera och experimentera och pröva, så tror jag att fler hade blivit bättre oavsett vilken karriär man sen hamnar i. För att man hade lärt sig att tackla problem på ett annat sätt. Man hade lärt sig fler sätt att hantera komplexa saker som sker och ta sig ansvar i grejer. Och det hade jag velat att fler fick möjligheten att göra. Jag tror att Sverige hade blivit bättre.
Och du sa här under avsnittet att experimentera, kollaborera och interagera. Fast inte i den ordningen, men ändå de tre sakerna. Och det är ju lite grann pudelns kärna i det här. Jag pratar ju med mycket personer som har unga barn som spelar. Där de har observerat hur duktiga barnen blir på engelska. På att kommunicera med sina medspelare. På att organisera, planera tid. Hitta på strategier tillsammans för att liksom uppnå då det önskade resultatet i vilket spel det nu är när man spelar. Så det, för mig är det precis lika självklart som du beskriver. Men om man då tänker på våra peers då i våran ålder som kanske inte har spelat spel eller som inte är intresserade av spel. Hur ska man kunna ändå hitta en brygga emellan de här två olika världarna?
Jag tänkte på det också, för det är inte bara att kasta sig in i Europa Universalis 4 eller någonting så här superavancerat och tro att det ska kännas kul. Det har man sett exempel på också, följer lite olika serier där en spelnörd låter sin partner pröva spel. Och en partner då som inte alls kan spel. Och det är ju fortfarande en trappa liksom att ta sig igenom. Utan jag tror att här kan nog visualisering, VR och sådana här bitar bli ett bra mellanväg liksom. Att kunna börja utforska det här lite mer. Och jag tror även att AI på ett sätt, när jag var i Korea i januari så var det så tydligt att man där liksom pratade om spel i samma mening som AI och VR som ännu ett verktyg i verktygslådan för att ta sig an hela den här stora omställningen och förändringen i hur vi ser på världen som det ändå innebär med den här liksom teknologiska utvecklingen som vi är mitt uppe i. Och jag tror att spel har en väldigt viktig del i det där, men den behöver inte stå på egna ben. Det är inte så att man ska göra spel istället för någonting annat, utan tänka kanske mer just på spel som en metod eller ett förhållningssätt till saker. Att testa, pröva, experimentera, utforska, leka lite, om man nu får vara lite profan då.
Prototypa om man vill vara mer formell.
Jobbat tidigt i min karriär ganska mycket med skolutvecklingsfrågor och skolan, och då brukade det stående skämtet, som inte är något skämt, är att den liksom bästa pedagogiken den hittar du i förskolan, för där får alla fortfarande vara sig själva och man utforskar och leker och testar tillsammans, och sen så lär vi av det med barnen, och ju äldre de blir så desto mer enkelriktad i kommunikation blir det frågan om, desto mer matning av data ska det bli, och sen så har vi någonstans när man går ut så har man lite grann tappat den här lekfullheten, nyfikenheten, som jag tror är en intressant sidoeffekt. Jag tror att vi behöver den. Vi behöver fler nyfikna människor i affärslivet. Vi behöver fler experimentella personer i industrin. Och jag tror att vi hade gynnat som nation av det.
Och där kommer vi ju lite grann in på dem. Hur ska vi få till stånd det här? Och Anna sa det ju så himla bra med att hennes väg in i spelbranschen har ju gått via en hub i Sweden Game. Ett kluster. Och finns ju inte bara inom spelvärlden. Det finns ju, jag tänker spontant på VR-center, XR-center. Det finns mängder av forum och sammanslutningar där man faktiskt skulle kunna centrumbilda, komma in, komma tillbaka till att testa, leka, prova, experimentera tillsammans. Och skapa den här mötesplatsen som faktiskt är oerhört viktig.
Ja, men jag tror det, och jag tror att man kan kanske till och med börja på ännu enklare nivå om man nu sitter på ett vanligt företag och inte har den här typen. Testa nästa gång man har någon utvecklingsdag eller någonting, att göra någonting som är lite mer interaktivt, som är lite mer experimentellt. Ta någon process man har och försök att klura ut hur man skulle kunna göra det, eller ta hjälp av någon som kan. Det finns gott om otroligt duktiga konsulter som kan göra sådana saker. För att få till det här interagerandet, experimenterandet, kollaborativa. För det är liksom lite grann hjärta till det här.
Jag tänker direkt på våra avdelningsmöten som är som avdelningsmöten som inte är av den värld jag har varit med om tidigare i karriären.
Nej, men jag tror du har helt rätt i det. Så att vi behöver våga göra det lite mer. För jag tror, och nu är jag tillbaka på den här högtravande idealistiska soapboxen där jag pratar om Sverige som land och nation. Vi kommer aldrig att konkurrera i pris med Filippinerna och Vietnam när det gäller löner. Och vi kommer aldrig konkurrera med USA när det gäller forskningsmedel. Utan vår stora styrka är att vi är ett litet land i norr som alltid har varit väldigt entreprenöriella, alltid har varit väldigt innovativa och alltid har varit väldigt nyfikna på vår omgivning. Och det tror jag att vi har möjlighet att fortsätta vara och fortsätta vara väldigt, väldigt bra på även i en internationell kontext. Så låt oss skaffa oss alla fördelar vi kan.
Bra slutord, Björn. Tack!
Tack själv, Gabriela.
Och hjärtligt välkomna tillbaka nästa vecka. För dig som är nyfiken på vad gaming egentligen betyder för ungdomar så kommer vi ha Ungdomsbarometern som gäst. Så missa inte det.
Nej, gör inte det. De har ju gjort en jättestor undersökning kring ungdomars syn på spel. Superspännande.
Vi ses nästa vecka. Ha det bra.
Ha det gott.